Det var lite drygt 3 år sedan som Petra Mede var med i Nemo möter en vän för första gången, och det blev ett av mina mest lyssnade avsnitt någonsin. Det var ett härligt möte med en fantastisk människa. Därför är jag extra glad att hon nu gör ett återbesök i podden i detta avsnitt nummer 304. Petra är ju rykande aktuell med en bok som jag rekommenderar alla att köpa. Jag har just huggit in på den och det är mycket, mycket läsvärd underhållning på hög nivå. Och ja, jag tror inte Petra behöver någon närmare presentation än så här. Jag antar att ni alla där ute har koll på henne. Och jag vill också nämna att i första delen av det här avsnittet så är min mikrofon lite strulig. Jag hörs lite sämre i början, men efter ett tag så blir mitt ljud prima igen. Så ja, hoppas ni kan ha överseende med detta. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni mig något så finns jag också på nemohedén@gmail.com. Dit kan ni skicka mail om ni vill kolla läget med mig, om ni vill önska gäster till podden, om ni vill klaga på någonting eller vad som helst. Jag älskar när ni mailar mig. Jag vill ju inte missa att nämna att den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör Göteborgspodden, som jag också rekommenderar varmt. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt med den förtjusande Petra Mede. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 304. Nu kör vi en jingle.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo. Ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Välkommen tillbaka!
Nej, men tack, tack!
Nemo möter en vän.
Här sitter vi självgoda för att vi har skrivit varsina böcker. Men nu får jag ju, jag har ju massa vänner som inte har gjort det. Nu kommer de att hata mig bara för det.
Vi får bipa det.
Ja, vi får bipa det. Jag tror att vi gör det. Är okej? Precis, jättefint. Men vi kan konstatera att du och jag har skrivit varsina böcker själva, och det är väldigt roligt.
Ja, och att jag blev lite överraskad av att du har läst min.
Ja, men då frågar jag, har du läst min?
Och det är så bra fråga. Jag fick ju din bok för 3 dagar sedan.
Fick du för 3 dagar? Ja, det var tajt. Ja, det kan.
Det var tajt. Ja. Och jag, som du vet, så har jag en bebis och så här. Och det har varit svårt. Jag har skummat igenom. Jag har faktiskt inte läst den.
Nej. Ja, det är väl bättre att du är ärlig. Ja. Ja. För då kan jag också berätta en del om den som jag... Ja.
Det här hade blivit ganska dumt om jag satt och sa att jag hade läst den.
Och det synar man alltid. Det synar man alltid. Ja, precis. Ja.
Nej, men jag ska absolut göra det. Och jag vet ju liksom vad det handlar om. Och jag vet liksom... Du har skrivit den.
Ja.
Kudos till dig.
Tack.
Men nu är du tillbaka i min podd.
Ja, väldigt roligt. Det var
så
några
mysigt.
År sedan.
Ja, det var 3 år sedan och 5 månader.
Ja, du har stenkoll. Ja.
Vad har hänt de 3 åren?
Ja, men precis.
Och 5 månaderna.
Jag måste tänka när vi möttes där. Kanske jag höll på med teater då. Mm. Eller någonting sånt, ja. Ja. Jag har ju spelat teater och gjort tv-program och... fortsatt och så har jag ju framförallt under för 1,5 år sedan började jag skriva den här boken, så det, och så tog den ungefär 1 år, och sen så är det liksom ett halvårs vad ska man säga, tid när man håller på med den här, alltså skapa själva boken, så att det är ju ganska lång tid som jag har hållit på med det här projektet.
För det är någonting som jag inte riktigt får ihop. För när jag tänker på dig så tänker jag på en människa som har ganska tydlig gräns när det kommer till integritet, privatliv och sådär. Och det har du alltid haft egentligen, känns som. Jag minns det när vi poddade att det var vissa grejer du inte ville gå in på. Liksom. Och sen så kommer en bok som ändå är självbiografisk, att det handlar om ditt liv. Så här. Mm. Har du varit tvungen att skjuta på de gränserna lite nu, eller hur?
Ja, det här har varit det svåraste tycker jag. Den är ju ganska väl avvägd. Jag skrev först utan att censurera mig, men sen har ganska mycket tagits bort. För att det är svårt. Jag vill liksom inte att alla ska veta allt, men jag vill ändå berätta en historia. Men man pratar om det här med personligt och privat. Och jag vill ju inte att människor ska veta allt om mitt liv. Jag pratade i Sommar i P1 en gång om att jag åker och köper massariner på ett speciellt ställe i stan. Och det gör jag när ingen ser, och det är egentligen var min hemlighet. Och det har jag lite så tänkt, för nu är så många, och även på kaféet, som vet om det. Ja, jag ska också köpa en massa vin som du. Mm. Och då kände jag så här, men den där grejen kanske jag inte skulle ha sagt, för att det är ju man har ju en hemlig sfär, det har väl alla, det har väl du också. Mm. Alltså, och då är inte den det längre. Och därför har jag tänkt mycket i den här boken att jag måste, efter att ha skrivit den, ändå veta att min vardag är liksom intakt, och att människor inte vet precis hur jag lever mitt liv och sådär. Sen är det så att den utspelar sig, den heter Skam och högmod i Sävedalen, och utspelar sig i min barndom när jag var 5 och 12 år. Så att det är ju en period som är liksom förbi. Så därför känns det inte lika farligt på något sätt. Att det, utan det är så långt bak i tiden. Sen är den uppbyggd så att den börjar i nutid, och så är det egentligen under en dag här i Bromma där jag åker ner till Göteborg av en viss anledning, och då kommer jag att tänka på min barndom. Så då är vartannat kapitel tillbakablick, och vartannat kapitel är den här dagen då i nutid. Och då var det svårare att skriva i nutid utan att liksom bli för privat. Mm.
Men du säger att det utspelar sig mellan 5 och 12 års ålder.
Mm.
Har du så tydliga minnen därifrån, eller fick du ta hjälp från andra?
Nej, jag skulle verkligen vilja uppmana alla att skriva, eller de som vill berätta sin historia för någon. Därför att mina minnen väcktes upp när jag skrev. Jag trodde inte att jag kom ihåg så mycket, men det var som att det ena gav det andra. Och jag är verkligen ingen som har något jättebra minne eller så, men jag byggde ofta historierna på något minne av en stark känsla, och har man något starkt känslominne så blir ju det ofta lättare att komma ihåg, om man kände väldigt mycket sorg eller glädje eller ja.
Delade du boken med anhöriga som fick läsa igenom den innan den gick till tryck?
Mm, det gjorde jag. Min familj har fått läsa igenom den flera gånger faktiskt.
Mm.
Det har varit jätteviktigt för mig att de var okej med det som stod där. För det är ju verkligen de som jag skriver mycket om.
Mm.
Och jag tycker personligen då att människor som inte har bett att få vara mediala inte ska behöva vara det heller. Och det finns ingen i min familj som vill figurera i tidningar eller böcker eller någonting, och då är det jätteviktigt att i den mån de ändå accepterar att göra det, så måste de vara okej med det som står där.
Mm. Ja, det är ju ett sunt sätt att se på det. Jag tycker att det var skitsvårt det där med min bok.
För det förstår jag.
Jag skrev om min pappa mycket, liksom, och han var inte så sugen på det. Liksom. Men samtidigt så ska jag berätta en biografi om min uppväxt utan att prata om honom. Det blir också så här, då kan lika gärna skita i det.
Ja, jag förstår.
Så för mig var det viktigt att kunna göra det med den friheten.
Men din historia är också en annan. Så att absolut, och det förstår jag, för att det måste ju finnas situationer när det inte går att skriva boken om man inte kan säga liksom allting om någon och sådär.
Det är svårt det. Det är verkligen en thin line, vad man säger.
Ja.
Men du, sommaren 2020 börjar lida mot sitt slut.
Mm.
Har varit en konstig vår och sommar. Mm. Har du fått vara frisk?
Ja. Jag peppar. Eller man är ju så dubbel, för att jag gick och testade mig på sån här antikropp, och så hoppades jag ju att jag hade antikropp. Alltså det här är den underligaste sjukdomen jag varit med i, eller med om. Alltså man vill inte ha den, men man vill ha haft den.
Mm.
Men jag hade inte haft den.
Nej.
Utan då känner man sig plötsligt lite mer begränsad igen. För annars tänker jag, då skulle jag kunna liksom kanske resa och hälsa på en vän som är närmare 100 sådär. Men nu får man väl bara. Du har haft det, va?
Mm. Länge också.
Just det tror jag läste på Insta där. Mm. Det var ingen lek.
Nej, det var tufft.
Det var det.
Jag hade det i 6 veckor. Och var liksom så här, nej, men det var några dagar var det så här trög andning och allt sånt där. Så jag var inne på sjukhus några dagar också. Så det var lite tufft. Men det värsta tycker jag med sjukdomen, det var ju tiden efter, hur man kände att liksom så här, kroppen var helt skadad och hjärnan var helt skadad. Det kändes som att liksom hjärnan arbetade på typ 30% av kapaciteten. Man var helt så här, alltså seg, fattade ingenting, att du vet, bara så här, lite korkad.
Men gud, så obehagligt.
Ja, jävligt obehagligt.
Och så inte vet om det ska
försvinna nu.
Nej, precis. Fick du någon lugnande, sa de att allt kommer återgå, eller
det vet de ju inte. Ja, så jag var inne på så här sidor på Facebook så här, vi som har eller har haft corona för att liksom lugna ner mig.
Men det blir nej, får aldrig gå på sånt där. Nej, men
det här
gud,
var så här,
människor
som har varit sjuka i så här 5 månader och bara så här, det kan, för vissa går inte över alls. Man bara okej, okay, jag går ut igen. Ja.
Men du får ju, det är liksom så här baskunskap som alla läkare säger, får inte bara googla på.
Men du har du också gjort googla saker, har du?
Ja, ja, fast jag har blivit bättre på för att jag är mycket läkare i släkten, och det verkligen förstått att det kan ju orsaka så mycket olycka och ångest för så lång tid, så att det inte är värt. Alltså, nej, alltså, nej. Man blir ju helt
motsatt.
Men vad jag inte fattar, du är ung, alltså, mm. då stämmer ju inte det heller. För då är det så här, då ska man ju knappt känna av att man får det. Men jag tror inte
att ju yngre man är, desto lindrigare kommer man undan. Barn får ju knappt alls.
Nej, just det, men du kommer inte lindrigt undan.
Men jag är inte purung, jag vet inte.
Men vad är du då?
33 för det här dagen.
Ja, allt är relativt, men alltså, men shit, inte kunna andas. Oh, jag får så här, bara jag hör det får jag faktiskt.
Ja, det var hemskt, det var jättejobbigt. Jag kände bara så här, jag hade varit rädd för det. För då hade jag varit sjuk i ungefär 2 veckor och sluppit den med andningen.
Ja.
Så bara vaknade en dag av att bara så här, lite trögare. Och jag bara, shit, nu händer det. Så jag bara ringer min pappa och jag bara gråter. Och han bara hämtar mig, så köpte jag akuten. Så kommer vi in till akuten. Och då blir det lite lättare så här. Och då säger de så här, ja men vi kan tyvärr inte lägga in dig för att nu har andningen blivit bättre för dig. Men om du blir tyngre igen, då får du komma in och då läggs du in. Så jag får åka hem igen.
Nej, och inte.
Alltså du vet, den känslan.
Och de gör ingenting, nej, inget konkret.
Inget test, ingenting. Och du, fattar du att du har haft
syrgas?
Nej, ingenting. Mm. För då har det blivit bättre igen. Och fattar du att skickas hem då, när du har haft trög andning? Alltså jag är ju livet, jag bara ska åka hem.
Ja, jag skulle iväg, jag skulle sen.
Ja, du hade sagt så här, jag har ju Peter med. Jag ska ha en säng där nu. Ge mig en brits, för helvete.
Oh, ja, du precis, jag har haft ett stående rum där. Ja, nej,
jag
men
jag sa ju såhär, jag är Nemo igen någon av dem. Funkar alls.
Nej, så var det inte.
Ja, nej, men jag blev frisk.
Men vet du, nu ska man inte, men har du någon aning om hur du blev smittad?
Nej, men jag var ganska oförsiktig.
Ja, okay.
Ja, jag åkte mycket kommunaltrafik och jobbade mycket, flängde runt och tvättade mig dåligt. Så jag fick verkligen skylla mig själv.
Okay, okay.
Så, men det är också okay. Så här, jag tror att det är väldigt mänskligt att människor funkar så. Att man slarvar med sånt tills det händer.
Det tror jag också. Och tyvärr kan jag känna att jag ibland pratar jag om corona nu som att ja, det var ju det som var i våras, men så är det, är ju liksom det som är nu, så att det är ju, jag tycker det är, alltså jag vet människor som är lite mer ensamvarga som tycker att det är ganska skönt att jobba hemma och jag tycker det här är hemskt att man inte kan liksom vara med människor när man vill och hur man vill och allt, utan det, jag får bara hoppas att det, ja, för alla skull att det blir.
Men du fyllde väl 50 mitt i det? Eller hade du dragit
Ja, nej, vi hann, alltså precis, helgen innan så åkte familjen ut på en liten herrgård och hade en 50-årsmiddag. Och
sista festen innan corona.
Precis, var inte det symboliskt, va? Ja, och för vi sa det, hade vi gjort det helgen efter hade vi inte kunnat göra det. Nej. För det kom liksom restriktioner. Ja, så att jag... Så då fyllde jag 50, ja, precis.
Hur var det? Alltså rent i skallen. Var det någonting du tänkte mycket på? Att, eller var det jobbigt? Eller var det bara...
Nej, det var nog inte så jättestor grej. Det beror på hur man ser det. Varje år är ju ett steg närmare slutet. Men jag är ju så krass. Liksom. Det, så har jag väl känt hela livet. Och ja, men liksom... Ja, man kör på så länge man kör på. Och sen är det... Oavsett liksom.
Just sagt.
Men däremot kan jag säga så här. Nej, men däremot kan jag säga så här, att när du säger jag är inte så ung och så är du 33, så för mig är ju det, är man 50 så är ju 33,
ja,
så blir det ju liksom, det märker man att man, men det vet jag ju min
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Förra grannen som nu bor på ett hem, hon är snart 100. Hon sa ju då att mellan 50 och 70 tyckte hon var de bästa åren. Och då var man ung. Så att allting blir ju också
relativt.
Relativt, precis. Ja. Jag kommer ju aldrig att vara yngre än jag är nu.
Nej.
Så att jag tänker, ålderdomen är ju inget att ta ut i förskott liksom, utan det får väl visa sig när de olika symptomen kommer på vad det nu är.
Och nu får mångsysslaren ännu en sträng på sin lyra. Men grejen är ju att du har ju släppt en bok tidigare.
Ja, det var snyggt. Ja.
Ja.
Jag och Anna Granat.
Som man älskar för övrigt.
Eller hur? Alltså, Anna,
Filip och Mona.
Filip och Mona, den är, men det är så fint, det är så fint.
Alla måste se den.
Alla måste se Filip och Mona. Det är verkligen en uppmaning. Anna Granat, SVT Play, Anna Granat och William Spets. De har skrivit och gjort allting själva, det är så bra. Och hon och jag började ju med stand-up samtidigt 2005-2006 någon gång. Och sen 2008 kanske, gjorde ett program som heter Morgonsoffan. Och då gjorde vi en humoristisk bok som hette Mer självkänsla än du kan hantera. Som var en drift med alla de här självhjälpsböckerna. Att man skulle ha så mycket självkänsla man skulle ha. Och det är en väldigt, jag tycker fortfarande det är en väldigt rolig humoristisk bok. Men vi var ju inte särskilt kända, varken jag eller Anna. Så att jag kan inte säga att den gjorde en sån här enormt genomslag i...
Hur många ex har den?
Nej, men... Kan det ha varit... Nej, men inte... Ja, kanske... Kan det ha varit 2000 eller...
Nu får du chansen att göra reklam för den här.
Ja, och det är väldigt roligt att jag får. Därför att jag har nämligen... man bränner ju böcker, Nemo. Det är ju, böcker som inte har sålts bränner ju liksom. Ja, alltså, det är hemskt. Ja. Så då sa jag, nej, då tar jag hem dem till mig. Så att jag har ett enormt lager med den här... boken Med självkänslan du kan hantera. Så att det är nog egentligen bara att höra av sig till mig så kan vi skaffa fram den.
Jag vill ha den.
Ja, då ska du få den. Den är väldigt rolig. Den är väldigt rolig. Vi är där två stycken såna här självhjälpstjejer men som egentligen bara är stora egon och vill bara ha uppmärksamhet själva. Och, jag tycker det var jättekul. Det var synd att den inte fick mer. Jag tror att hade vi släppt den nu hade den nog kunnat få lite mer uppmärksamhet.
Men den skrev ni också själva, eller?
Ja.
Om.
Där satt vi på Gotland och vägde meningarna. Nu äter jag de här små kakorna för att jag är lite manisk på dem. Stör det mycket? Ja,
lite grann. Men jag tycker om dig så mycket så jag kan inte säga
åt dig. Men jag hatar människor som tuggar i det här sista.
Vet du vem som tuggat allra mest av alla mina gäster?
Jag tror att det är en man. Eller hur?
Vilken vild gissning.
Vild gissning. I övre medelåldern.
Ja, det också.
Ja.
Kan det vara en skådesgubbe? Kan vara.
Ja, Kjell Bergqvist eller...
Ja, men det är en bra gissning.
Ja, eller...
Det var Allan Svensson var det.
Jaha!
Kanelbullar.
Kanelbullar, okej.
Fick jag många arga mejl från folk som sa kan inte smaska mikrofonen.
Nej, det är hemskt.
Jag bryr mig inte personligen.
Men lyssnarna
bryr sig.
Det värsta är att jag bryr mig jättemycket om andra som smackar.
Ja.
Så att jag
får liksom...
Ja, det är verkligen något som är.
Ja.
Men nu säger du, man brukar ju säga att man kan kallas för författare när man har skrivit två böcker. Så att jag har ju skrivit två böcker.
Men jag kan inte göra det.
Nej, du kan inte göra det anymore. Du kan inte.
Ja, okay.
Men däremot så vill jag nog höja ribban. Jag tycker kanske att man ska ha skrivit 3-4 böcker innan man... För det jag fick var väldigt stor respekt för skrivandet. För att jag har mycket tv och stått på scenen och radio och grejer. Och där är så snabba puckar hela tiden. Men att skriva en bok, det är, kanske du känner själv, det är ju liksom... Det är ju att skriva och att skriva om och att disponera och att... Alltså det är så otroligt arbetsamt. Jag tyckte verkligen var arbetsamt. Och att sitta själv och skriva är också... Det är ju ganska ensamt. Så att... Nu hade jag ett nära samarbete med en fantastisk redaktör, ska jag säga. Så jag vill gärna nämna hans namn, Samuel Åhman, som var med väldigt mycket. Och vi har också gått igenom verkligen ord för ord i den här boken. Men jag menar, man trodde ju inte att det var... Och ändå är det så tunn. Alltså jag trodde ju att... Jag trodde, ja, det kändes ju som att jag hade skrivit en Dostojevskij roman men ändå är det knappt 200 sidor. Så vet man också med böcker att det är så stor konkurrens, det är många som försvinner. Och då tänker man, om man visste vilket jobb det ligger bakom varenda bok.
Liksom. Då hade man läst varje bok.
Ja, då hade man läst varenda bok. Ja.
Man får börja sympatiläsa alla böcker.
Ja, alltså, ja, precis.
Det är synd om er, ni har jobbat så hårt.
Ja, men det är verkligen, och just att det är så mycket som, alltså jag har nog skrivit kanske en tredjedel till, och som inte kom med. Men och det måste man ju också välja vad som är, för det här är... Det är ingen självbiografi, utan det är min barndomsskildring. Det är ju verkligen under en begränsad period mellan 1975 och 1983 ungefär. Jag har ju fått, jag har inte fått så mycket recensioner ännu, det kommer om några veckor. Men Bibliotekstjänst skrev några rader om den, så att de som ska låna den på biblioteket vet vad det är. Och de skrev faktiskt att den också går att läsa som en skönlitterär berättelse, och det tog jag som en stor komplimang, för att då har den ju något värde liksom, utöver att jag får berätta min historia, så är det ju ja, men det finns liksom lite romaninslag i den också med tanke på hur den är uppbyggd och sådär, så det är kul att den går att läsa på det sättet också.
Planerar du att prata in din ljudbok?
Jag har gjort det. Ja, och det var väldigt roligt. Har du gjort det? Och var inte det?
Jo. Ja. Det var roligare.
Ja, men för att man vet ju precis vad man har skrivit och hur det ska betonas. Ibland kan jag känna, ja, men den kommer vara rolig att läsa, men ja, väldigt roligt att höra också, tror jag.
Hur känns det inför det som kommer skall nu med recensioner? Är det skräckblandad förtjusning som ser inför det?
Ja, men det är det nog. Jag har inte brytt mig så mycket om recensioner när jag gör tv och så faktiskt. Jag har kunnat ta mig en klackspark. Men det här arbetet har varit så stort, så att det är klart att skulle det bli helt sågat, så skulle man väl ändå känna lite liksom... ja, men det skulle kanske vara lite tyngre än andra typer av recensioner. Också för att jag tycker att den är... Jag tycker att den är bra. Jag kan verkligen stå för den här boken. Jag tycker jag har gjort ett jättestort arbete och lärt mig väldigt mycket också.
Men tror du att du kommer komma till en plats i livet där du faktiskt vill skriva en total självbiografi?
Det lustiga är att just nu så är det tvärtom. Nu känner jag att jag skulle skriva en riktigt bra roman. För att sen på sikt, när man om 30 år kanske det vore kul att skriva en självbiografi. Om man får vara med så länge. Men jag kan också plötsligt se friheten att skapa, inspirerad av verkligheten, men skapa en roman. Det vore väldigt... För det har jag kommit på också, att för jag har ju anonymiserat alla utom min syster, mamma och pappa har jag bytt namn på, och ibland har jag liksom bytt lite platser och kanske bytt kön på dem, för att jag kände också att mina klasskompisar vill inte jag hänga ut, utan kanske att de känner igen sig själva, men andra ska inte behöva känna, de ska inte behöva utstå att andra känner igen dem. Så att jag har ju redan liksom fått bli varse hur ganska arbetsamt det är att också anonymisera människor och göra dem liksom icke igenkänningsbara. Men då tänker man, skriva en roman, då kan man ju göra tvärtom. Då kan man ju ta verkliga händelser men lägga dem på en helt annan person. Så det blir en väldig frihet. Men jag kan bli lite... Jag har läst ganska mycket så latinamerikanska, Isabel Allende. En stor upplevelse var den här Andarnas hus, som sträcker sig över flera så här generationer och så. Det vore häftigt att skriva en sån här maffig roman.
Man kan liksom ta sina allra värsta, mörkaste hemligheter och applicera på liksom så här fiktiva figurer.
Exakt. Och då kanske man nästan kan vara ännu mer sann på något sätt. För att, som sagt, här är det ju vissa, här har jag ju valt vad jag vill säga, men där skulle man absolut kunna på så vis censurera sig ännu.
Det som stektes, det materialet som stektes, var det, berodde det på att det inte höll måttet, eller var det på grund av att det här är för utlämnande, eller var det på grund av anhörigas åsikter, eller var det bara en blandning?
Mm. Ja, det var lite blandning, men den största anledningen var nog att, alltså jag skrev jättemycket bara så här för att få ur mig text, och då skrev jag en del ungdomstexter också, och då märkte jag att, alltså lika lyckliga som åren mellan 5 och 12 var, lika jobbiga tyckte jag åren när jag blev tonåring var. Och det är jag väl inte ensam om att tycka. Men, och då fick de en helt annan liksom, ton. Och då tänkte jag att de kanske jag kan skriva om i en annan, annan bok.
Så att, spara på krutet.
Spara lite. Det kanske kan, skulle kunna bli en del två. Men som sagt, var det, jag tyckte det var en... en trixig period att ta sig igenom. Så att den det passade inte in i den här historien. Liksom.
Det kanske blir en lite mörkare uppföljare.
Mm, kanske lite, ja. Ja
Du, jag tänkte vi skulle leka en liten lek nu.
Mm.
Jag nämner några människor som har varit i din närhet under...
jag blir alltid så...
Ingen kan se ut nyfiken och spänd.
Nej,
men några människor, offentliga människor blir ju då intressant.
Jag umgås bara med såna.
Ja, men, vanliga människor, är det för skit?
Ja, precis.
En kanske vanlig människa smiter in, vi får se.
Ja.
Men du får säga, utveckla dina tankar och känslor kring den här människan och er relation. Är du med?
Ja, jag är med.
Vi kör. Första namnet på min lilla lista är Edward af Sillén.
Ja, såklart. Jag tänkte ju precis det. Ja, men han är ju vad ska jag säga, mitt halva jag. Nej, men han är en fantastisk vän, och sen är han ett geni. Det måste jag säga att han är. Och vi har gjort väldigt mycket tillsammans. Vi möttes på en spelkväll hemma hos Andreas Lundstedt för 2008 kanske, 12 år sedan, ja. Och då blev jag för första naturligtvis kär i honom. Men sen förstod jag att det aldrig skulle bli något.
Kär.
Ja men han ser ju väldigt bra ut och är ju väldigt så där. Ja men jag blev väldigt tagen av. Det blir nog de flesta. Och sen så var det så där instant att humorn var precis densamma, och sen bara några månader därefter så blev det ju Melodifestivalen. Och sen så har det ju... Ja, sen har han ju skrivit... Han är ju den som har skrivit allra mest till mig. Och nu gör vi Kristallen ihop igen. Det är så roligt. Nej, han är helt... han är ju makalös. Och i sin profession är han ju liksom... Ja, på tal... Liksom, eller jag vet inte, på tal om att vilja bli internationell stjärna. För det skriver jag ju i boken att jag vill bli. Så kommer ju han att bli det, tror jag. Alltså, tror att han kommer att jobba... Han är ju halvamerikan också, så att han är helt otrolig yrkesman också.
Vad glad han kommer bli när han hör det här.
Ja, men det är inga nyheter för dem att jag tycker det här, men det är absolut, det hoppas jag.
Ja. Nästa namn på listan då tar vi Andreas Lundstedt.
Ja. Ja, vad underbart att du tar människor som jag tycker så mycket om. Det blir svårt, vi får se vad det blir.
Antagonisterna kommer sen.
Ja, precis. Och då kommer man höra hur jag plötsligt drar ut. Men ja, vad ska jag säga? Det är ren kärlek. Andreas och jag möttes i ett tv-program med René Nyberg. Det hette Singalong. Och återigen så uppstod kärlek. Platonsk från hans sida, mer fysisk från min, men det blev en fin vänskap. Och
blir du bara kär i bögar?
Jag har nog en fallenhet för att bli det måste jag säga, för du vet, de är lite mer intelligenta,
lite snyggare,
lite närmare känslorna, alla för de här. Nej, det finns naturligtvis svin där också, men och där var också så där humor. Andreas är ju för mig faktiskt en av de snabbaste hjärnorna i vårt land. Nu är han ju liksom känd som sång- och dansman mer, men hans kvick.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kit, det tror jag få råder på. Ja, jag älskar honom.
Måns Zelmerlöw.
Ja, ja, helt, det är helt. Ska bara sitta här och så lor.
platt podd blir.
Ja, verkligen, verkligen.
Nej, men, det är snart slut, men, att segmentet,
ja,
är lugnt.
Ja, okej, okej. Ja, nej, men Måns, ja, det är ju samma där. Han får tala för sig, men jag tyckte att vi klickade från första stunden vi skulle göra. Vi kände inte varandra. Jo, han gjorde Mello när jag ledde den första gången 2009. Och då var han den artigaste pojken. Han var den enda artisten som kom in i logen innan första programmet. Och så sa han bara... Stort lycka till Petra, det här kommer gå jättebra. Det var så här otroligt fint och väluppfostrat. Ja. Och sen så har vi väl sett, men så möttes våra vägar verkligen då 2016. Och att göra Eurovision med honom, ja, det är det roligaste som jag någonsin har gjort. Och jag tyckte att vår kemi var, ja, men det var som bra match. Det var liksom, ja, jätte. Och han är väldigt rolig, väldigt rolig. Mm.
Och han är faktiskt något så ovanligt som en snygg hetero.
Därför tänker jag, är han verkligen hetero? Men det är han, absolut. Ja. Men det är, visst, det finns undantag.
Ja, det gör det. Nästa namn är William Spets.
Ja.
Där har vi en till.
Men det här kommer du få glömma bort, för det bara säga. Ja, William är en lite nyare bekantskap än Andreas och vet
du, Edvard. Varför skrattar du för?
Nej, men att jag ser att det finns en lite röd tråd i det här. Ja, och... Ja, vi har väl varit vänner i 5 år. Och det är också väldigt kärleksfullt. Ja, vi umgås väldigt tätt. Och jag älskar honom. Han är en väldigt fin människa. Och där också, rent artistiskt, så är jag också stor fan av hans föreställning.
När jag skrev ner de här namnen så tänkte inte ens jag på att, nej, i princip alla var homosexuella. Det är ändå intressant. Du kanske dras till ett sånt umgänge mycket.
Ja, men det kan jag väl inte förneka. Jag är ju på något sätt uppvuxen väldigt mycket i den världen. Jag dansade ju ballett hela min barndom. Och utan att vara för fördomsfull, så kan jag säga att i alla fall 99% av killarna som dansade var inte så intresserade av tjejer, utan, så att det var nog många. Det var en ganska gay-vänlig värld som jag växte upp i. Och sen, ja, det är så svårt, för man vill inte liksom bara
generalisera
för mycket. Nej,
men det tror jag att folk förstår,
ja,
att de inte gör.
Men visst, det har blivit så, absolut. Ja. Man kan väl säga så här, jag är ju inte... Ja, men det blir generalisering om jag säger så. Men det finns väl en typ av heterosexuell man som jag inte har så mycket lövers för på något sätt. Det kan man säga, som är för liksom, ja, när det blir för mycket... Testosteron tror jag att jag är. Ja.
Sista namnet då?
Ja.
Adeline.
Adeline. Ja, ja, ja.
Adeline.
Ja,
ja. Nu uttalar jag fel. Ja, ja.
Nej, men man kan, vet ju, det finns olika sätt, men vi har inspirerats från det franska uttalet, då är det Adeline. Ja. Och ja, men det överträffar ju allt, så det behöver jag inte säga till dig. Det är ju, ja. Jag kommer ihåg, vi möttes ju, du skulle ju faktiskt precis bli pappa då och du var lite så här nojig och så här, eller det var lite, ja. Lite nervös, som det ju är. Men då så, jag tror jag sa någonting så här, att du kommer ju bli helt knockad sen när det, ja. Och så var det ju. Och det är jag ju fortfarande, även om det går snabbt. Och hon blir snart 8 år. Och ja, man märker ju redan hur den egna rollen blir liksom mindre och mindre. Nu är din tjej 3, den stora tjejen. Ja.
Jag känner redan nu det här med tillgång till kramarna.
Ja, precis.
Alltså, jag får bara kramas när vi ska sova nu.
Ja, exakt. Ja, och vänta bara. Ja, precis. Jo, men precis. Det är liksom så. Därför vill man se till alla att krama så mycket som möjligt. Men det är ju, det är som det ska förstås. Men hon är ju den absoluta liksom, hon är min stabilitet för första, men hon är också den absoluta kärleken och glädjen. Ja, ja, tack för henne, säger
jag. Ja, verkligen. Ja. Fint. Du, vi går vidare till lite mer snabbfrågor. Tror att du kan svara snabbt? Eller
jag ska testa, jag är dålig på det. Det är en svag sida hos mig, men jag testar.
Ja, det är okej. Vi provar första då. Paradrätt.
Ja, spagetti och kött förstås.
Tråkigt.
Ja, jätte, ja, men en riktigt bra. Ja, det är jättetråkigt, men det är, men jag är ju verkligen ingen gourmet. Jag är inte det. Jag är
min spaning kring det där är att alla som inte är så bra på att laga mat svarar det.
Ja.
Kan det vara så?
Ja, kan det säkert vara. Men ja, det kan det vara, ja. För det är det man kan laga. Absolut, absolut. Jo, visst.
Det var ingen diss mot dig.
Nej, men jag tänker jag måste ändå vara ärlig, så att så är det.
Ja. Vad missbrukar du?
Socker. Fruktansvärt.
Ja, jag märker det. Kakorna går varma.
Ja, precis. De har varit slut om det inte hade varit för det här smackförbudet.
Du sitter och trånar efter
dem.
Ja, det
gör jag. Jag kommer att äta dem sen.
De kommer sluka snabbt när micken har stängts av.
Precis.
Ångesttrigger.
Existentiella tankar.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Viss missunnsamhet.
Vad har orimligt gott självförtroende inom?
Ja, mitt jobb.
Men du är ju bra på ditt jobb. Och det här, det här orimligt.
Orimligt.
Vad går du runt och tror du är bra på fast du inte är det?
Ja.
Det är roligare att fråga då.
Det är faktiskt roligt. Ja. Okej. Ja. Som jag tror att jag är bra på men inte är bra på. Ja, tidsplanering.
När grät du senast?
Några dagar sedan, tror jag.
Vad lägger du mest pengar på?
Färdig mat.
Vad köper du helst då?
Ja, pizza. Sushi. Det är så juvenis och
gott.
Barnsligt.
Ja, det är okej, okay. Det är helt okej. När sa du förlåt senast?
Flera gånger om dagen säger jag förlåt, tror jag.
Ja, säkert i den här podden.
Det är mycket, mycket möjligt att det gjort. Jag kanske överanvänder det ordet. Jag har inte svårt att säga förlåt.
Det är bra. Vad oroar du dig för mest?
Det finns ju hur mycket som helst att oroa sig för. Fast det är nog sällan egentligen faktiskt praktiska saker och sådär. Det är också existensen liksom.
Det är där man hamnar liksom.
Det är där man hamnar, precis.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Jag får bara gissa, men offentlig person så tror jag en kvick programledare, kanske de tänker. En del tycker rolig, andra tycker jobbig. Privat så tror jag att människor tycker att jag är väldigt rolig och att jag är snäll, men inte så pålitlig och ibland lite svekfull.
Tror du?
Det tror jag.
Ganska hemskt.
Ja, men jag har absolut både goda och dåliga sidor.
Det var ärligt av dig. Men du sa ju nu programledare. Är det det du ser i som primär?
Jag kommer ju verkligen från komiken, men de senaste åren har det varit mycket programlederi. Så att jag tror att det nästan börjar bli så att en del ser mig mer som programledare. Så att det var därför jag sa det, för det är det jag tror människor. Men jag menar, jag vill ju jättegärna nu kommer jag med en del komediprogram snart. Jag vill ju skriva mer. Och jag har en roll i Bonusfamiljen som vi ska fortsätta spela in nu i höst. Jag vill ju gärna vara allt, men ofta så är det lättare för människor att liksom säga någonting. Och då tror jag kanske att ändå gör, jag menar,
lite. Om du får säga en grej bara som du är. Om du kommer, vi säger att du möter en främmande människa, och den människan vill ha liksom ett ord.
Ja, men komiker egentligen känner jag mig närmast på något sätt.
Sista frågan av snabbfrågorna lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Ja, det här är lite kläder.
Du tycker alla borde vara nakna jämt, eller?
Nej, jag beundrar dem som, alltså, en av dem jag beundrar mest är ju Lars Wallin, som gör såna otroliga fantastiska klänningar till mig. Men jag skulle så gärna vilja att jag själv kunde uppamma intresset. Jag skulle gärna vilja gå och vara snygg även på vardagar. Och vi har ju här Kajsa, min, som jobbar här på Norstedts där vi nu sitter och som är kommunikationsansvarig. Du vet, när vi åker i, nu här vi var med på TV i morse, då tror ju alla att det är hon som är TV-gästen, för hon är ju så liksom snyggt klädd, och jag kan inte få upp det intresset liksom. Jag skulle nog egentligen vilja ha, alltså jag är sån som jag köper 3 byxor av samma om de passar liksom. Ja, men det, ja.
Det är roligt tycker jag.
Ja.
För man tänker att du har ju liksom, ja, du har ju möjligheterna.
Absolut. Ja. Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, det är bra. Okej, vi ska damma av 9 stycken lyssnar DMs. Är du med?
Mm.
Hej Petra. Är det en säsong 4 inspelat av Bonusfamiljen nu eller när väntas den släppas?
Nej, vi fick flytta den på grund av corona och vi ska börja spela in i oktober-november.
Mm.
Om allt går bra.
Har du läst manus?
Ja, ett övergripande, ja. Mm. Men jag kan inte,
nej,
säga någonting.
Nej, det förstår jag. Men ser det bra ut sådär, eller?
Ser bra ut, tycker jag. Ja.
Vilken chock om du hade sagt såhär.
Det blir en svag säsong, men hoppas ni kollar ändå.
Roligt. Okej, DM nummer 2. Fråga Petra om självkänsla och självförtroende.
Mm.
Det var bara...
Jag har förstått det som att självkänsla handlar om hur man uppskattar sitt eget värde och att självförtroende har att göra med hur duktig man tycker att man är på någonting.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att jag har bra doser av bägge.
Mm.
Jag tycker att jag är tillräckligt bra på det jag gör. Och, alltså inte alltid, det är klart att man har liksom upp och ner sådär, men jag tycker att jag duger där. Och självkänslan, där tycker jag verkligen alltid att jag duger. Jag har en stark självkänsla. Jag tycker att jag betyder någonting och är värd någonting och att det jag säger är viktigt.
Mm. Bra. Får du tacka dina föräldrar för det?
Verkligen.
Nummer 3. Vilka tv-jobb är roligast att ta sig an? Och finns det något särskilt drömjobb inom underhållningsbranschen som hon ännu inte fått möjlighet att beta av?
Ja, det är stora direktsändningar. Det är och Eurovision är liksom, det går inte att slå. För ju större det är och desto mer människor som tittar, ja, desto roligare är det. Och jag har fått göra Guldbaggegalan 6 gånger och Mello och Eurovision, och nu har jag gjort ett program som heter Stjärnas stjärna, och det finns nog andra direktsända program som jag skulle kunna tänka mig, utan att nämna några.
Du vill inte nämna det för att du är anställd av TV4 eller?
Nej, men man vet ju inte alls vad framtiden har.
Men får man nämna typ så här SVT-program när man är anställd på det? Blir det fel då?
Nej, man får säkert nämna vad som helst. Och jag tror inte att det är så dramatiskt längre att vara. Alltså det finns ju människor som... Att man byter kanaler är inte så.
Ja.
Liksom. Det är jag ju inte den enda som
Nej.
Har gjort det så.
Så är det.
Mm.
Petra Mede var ju med och roastade Robert Gustafsson på Berns för några år sedan.
Oj, ja, det var jag för 11 år sedan.
Ja, du har koll.
Ja.
11 år sedan.
Ja.
Det låter där som att hon fejkar sitt skratt. Ibland är det enda som hörs. Om det stämmer att hon överdriver sitt skratt ibland, varför i sådana fall? Lite taskig fråga, va?
Ja, men jag tar...
jag
får inte skratta någonting, ja. Nej, men jag har nog ett överdrivet skratt. Det tror jag nog. Det är klart, och jag har ju en tendens att bli ganska så här, liksom stasad och exalterad. Det har jag försökt jobba bort lite, men jag har nog ett gapflabb om du frågar mina privata vänner som absolut kan vara störande. Det kan jag förstå. Ja.
Fan, vad är det för jävla klagomål? Okej, nästa mail. Också lite hårt kan jag tycka. Men
ringer du... ja, det är bara...
Hej Petra. Stjärnornas stjärna var väl inte direkt en jättesuccé om jag har förstått det rätt. Tar man sånt personligt när ett program som man leder inte flyger riktigt? Eller hur tänker du kring det där?
Då skulle jag först vilja säga att analysen är fel. Nu var det tredje säsongen. Det var ju ett program som behövde växa och det gjorde det verkligen. Nu hade vi ju över miljonen. Vi var ju tittarmässigt en jättesuccé i våras. Och det ska jag säga då att det anade faktiskt jag. För jag tyckte programidén var så att den var bra och att den var annorlunda och att de inte hade sett någonting förr. Men om vi ska ta bara frågan rent sådär hypotetiskt, man gör program som oavsett Stjärnas stjärna som då är succé, så tycker jag att det viktigaste
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det att man gör, och det gör ju alla tv-människor, att man försöker göra så bra program som möjligt. Man kan inte hålla på och stå och falla liksom bara så här, hur gick det den här liksom tisdagen, utan man måste på något sätt gnata på och jobba på, och sen så förhoppningsvis så ger det liksom resultat.
Mm.
Det tror jag. Jag tror inte man kan. Man får inte vara för nervös liksom, eller för ängslig.
Vilken är den tydligaste storsatsningen som har floppat rejält i svensk tv-historia? Är det Kändisdjungeln?
Ja, men alla pratar om, grejen är att jag har aldrig sett Kändisdjungeln.
Det kanske säger allt.
Ja, just det. Men alla har det som någon slags
Måttstock, ja.
Men jag vet inte ens, nej, som sagt, för jag kan inte uttala mig om Kändisdjungeln alls eftersom jag inte såg den. Vad var det för något? Att kändisar skulle åka till djungeln? Eller?
Precis. Sen var det slut. Sett några kändisar i
djungeln. Jag har väl också, jag har väl gjort, ni gjorde ett program som heter Petra Meder Show.
Tre episoder, va?
En säsong var det i alla fall. Så vi gjorde nog 10 episoder, tror jag.
För Wikipedia sa att det bara blev 3 avsnitt.
Nej.
Det är sant. Jag kollade idag. Och jag kan faktiskt nämna gästerna också, de tre. Det var Marie Serneholt, ja, Tommy Körberg och en tredje som jag inte minns nu på rak arm.
Alexandra Rappaport kanske?
Nej, det var inte någon stor.
Nej, vi hade gjort 10 program, men en säsong. Jag är ju väldigt stolt över det programmet, men tittarmässigt så blev det ju inte så bra. Men däremot så fick det ju, alltså det är också med, det fick väldigt bra kritik, och jag var så stolt över det, men så att det är ändå ett program som jag är väldigt, väldigt nöjd med.
Mm.
Så alltså, på ett personligt plan så är det inte alltid det som siffermässigt har gått bäst, som man alltid är allra mest stolt över. Det behöver inte vara så.
Har du någon gång varit med om att det var tvärtom då? Att du gjort en produktion som du har känt det här känns inte helt så, hundra, och nej, så har det flygit
och så
helt flygit totalt.
Ändå, jag känns inte.
Du har blivit förvånad över hur stort det har blivit liksom.
Ska tänka. Nej.
Nej, det kanske också är svårare
att komma ihåg.
Och så kanske du inte vill säga det ens.
Nej, just det, precis, då säger jag att det är programmet för året. Men jag kan inte.
Jag tror jag inte alls.
Nej, men när man har varit, alltså de här stora programmen där anar man ju att det ska bli stor tittning liksom. Mm. Men det är ett sånt program som Eurovision Song Contest som jag har lett 2 gånger. Det är ju ändå, man blir ju ändå chockad varje gång när man får veta att det är liksom flera 100 miljoner människor. Mm. Då tänker man, alltså, nu menar inte jag att det är ett jättebra program, men det är inte ett program som förändrar hela världen. Nej. Utan det är ju ett lättsamt underhållsprogram. Men att det kan väcka så enormt, det säger ju någonting om faktiskt vårt behov av lättsam underhållning, för det är ju i den branschen jag är. Och där skulle jag vilja säga, som jag tror Edvard har sagt någon gång också, att han, alltså att man är väldigt stolt över det. Alltså det kan ju finnas där lite ful och fin kultur och så där. Jag tycker ju att allting behövs lika mycket, och lättsam underhållning gjord riktigt bra tycker jag är magnifikt.
Mm.
Ja.
Mm. Vi kan ju ta en liten lyssnarfråga som är just kring det där då.
Mm.
Hur var Graham Norton att jobba med?
Ja, alltså ibland kan jag önska att jag var född i ett engelsktalande land, eller i Storbritannien framförallt, så att man hade kunnat göra tv där. Fy fasiken vad de gör bra tv. Och Graham Norton Show är liksom så fruktansvärt bra. Och så gjorde vi ett jubileum när Eurovision Song Contest firade 60 år, och han var bara en dröm, så superproffs, otroligt humoristisk. Han är min idol, verkligen. Åh, vad roligt det var. Det blir så här, ibland kan jag glömma bort det, för jag kan inte riktigt. Det är ju nästan så att det toppar. Nej, det toppar inte Eurovision, men det är klart att det var ju häftigt att liksom vara i England och göra ett engelskt program med en engelsk liksom superprogramledare och komiker. Det...
Ja, han är typ störst i världen.
Ja, men jag skulle nästan vilja, precis, jag vill inte säga det, men lite så, precis.
Om man kollar gästmässigt så har han ju de tyngsta. Ja. Det är otroligt. Ja. Och hela soffan
med. Ja, nej, men det är så, och det är så genialt hela programmet. Alltså, och jag sitter alltid och funderar på hur han får för det första får han alla dit. Och så är det ju nu. Förut så fick vi mycket mer internationella gäster, men de kommer inte till Sverige längre. Nej. Nej, utan de jag menar, det är därför Skavlan har studio i London och man måste åka dit, och då får han för det första absolut de allra största. Blanda ihop dem. Bara sitta och slänga. Alltså det är inte så att han gör först en intervju med en och sen en annan, utan det går så här. Alltså det måste vara så mycket research innan, och han måste väl ha någon i örat som hjälper honom lite, eller så har han inte det. Men det jag tycker det är det absolut bästa talkshowen som finns.
Enig. Stämmer det att hon har arbetat som bakgrundsdansare till Celine Dion?
Ja, det där är en sanning med modifikation. Jag dansade faktiskt inte bakom Celine själv, men jag dansade bakom
hennes kompis.
Nej, men det var så här, det var ett söndags vad ska man säga, ungefär som det fanns någonting som hette så här söndagsöppet eller någonting i Sverige. Det här var ett sånt program i Frankrike. Och då var vi en grupp dansare som dansade bakom artisterna som kom. Och vi skulle ha dansat bakom Celine, men hon sa att det behövdes inte. Så att vi fick bara sitta liksom där framför på nedanför scenen och titta på henne. Så att jag har liksom lite uppträtt med henne, men jag fick inte stå och dansa bakom henne.
Fick du träffa henne?
Ja, jag fick träffa henne. Och det här skäms jag, för att dansare kan vara väldigt trevliga, men dansare kan också tycka att man är lite bättre än andra och så här. Och då skulle vi dansa det där. Då var inte hon så känd ännu. Hon hade kanske vunnit. Hon ställde upp för Schweiz och vann i Eurovision, ja. Men då var liksom inte hon den coolaste, utan det var lite. Så vi tycker att vi var liksom coolare än henne. Det är ju pinsamt. Så hon ville liksom prata med oss och så hälsade så här, medan vi då skulle bara stå där i hörnan och vara lite för mer. Ja, det är inte så pinsamt.
Och sen så när hon
när
hon blev världsstjärna, då bara så här, då hörde du av dig så här, förlåt.
Exakt.
Nu kan vi snacka. Nu kan vi snacka.
Nej, men det var verkligen precis, man visste inte att hon skulle bli den enorma världsstjärna, för det var hon inte riktigt då.
Nej. All right. Nästa fråga från lyssnarna lyder: berätta om arbetet med den inbildade sjuke med Mikael Persbrandt. Hur var det, och hur var Micke?
Ja, men det var ju, ja, men på tal om att göra olika saker, så skulle jag säga att den inbillade sjuke och min bok, det är liksom de sakerna som har verkligen där jag får prova nya otrampade stigar. Och det är klart att det var jätteroligt, men det var ju nervöst för mig, särskilt i början, eftersom jag kan ju inte säga att jag har den teaterbakgrunden som Micke och inte heller de andra skådespelarna hade. Så jag skulle säga att i början var jag väl ganska jag var ju absolut där var jag nog nervös. Jag brukar inte vara så nervös för så här tv-program och sånt, men där ska jag säga, där kände jag att jag inte var. Ja, men om man känner att man inte riktigt behärskar det man ska göra. Så, och hela den här processen som det är, men när gör du tv-program så det går ju skitsnabbt liksom, och du repar in liksom några dagar innan. Här är det ju en repperiod på kanske drygt 2 månader, och alla liksom skådespelare man ska om det är mycket svårare arbete, hur man läser texten, så gör man det på massa olika sätt, och så vill regissören prova det här och det här, och det kan vara, det är mycket mycket svårare, och kan ju ibland vara väldigt frustrerande också innan man känner att man har hittat sin roll eller det man det var ett roligt men svårt arbete, ska jag säga. Där jag verkligen fick där jag väl kände mig som novisen. Men oerhört lärorikt, och sen jättekul att köra, verkligen. Var ju väldigt publikfriande.
Men jag har inte träffat dig. Jag fick bara träffa Micke. Du stack snabbt efter.
Ja, men då var det säkert att jag skulle hem till min dotter. Absolut.
Jag skulle faktiskt
prata. Gjorde du en podd?
Nej, jag bytte bok med Micke.
Ja, du har
vi snackade en stund där och har haft en del kontakt och sådär. Och så tänkte jag så här, är Petra här också? Då sa han bara, nej, men hon stack snabbt hem.
Okej.
Då kände jag så här, ja, men Petra gillar inte mig.
Nej, men däremot, jag känner inte Pernilla Wahlgren så mycket, men jag har hört att hon kan komma ganska sent. Och, så, och jag är nog också lite sån att jag kanske både kommer lite i sista minuten och går ganska snabbt. Jag kan vara lite sådär, ja, jag hänger nog inte så mycket så, nej. Mm.
Ska vi ta sista frågan?
Ja.
Lyder så här. Vi är många som gärna hade sett henne på de svenska stand-up-scenerna igen. Finns det en chans att man får se henne på Norra Brunn till exempel när det drar igång, när scenerna öppnar igen?
Åh, vilken fin sista fråga. Jag går precis i de tankarna också. Jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka till ståuppen. Det handlar bara, där handlar om mod. Jag kommer ju liksom därifrån. Det enda är att det är så svårt. Det är så svårt att vara riktigt bra. Det är nog det yrket som jag har störst respekt för. Och där man... Det är inte så att man inte kan göra andra arbeten också, men jag tror att man måste hålla på och gigga väldigt mycket, liksom minst en gång i veckan, för att hålla sig på en viss nivå och för att kunna skapa nytt material. Och, men det finns ju inget som jag älskar så mycket som bra stå upp. Så att, det är inte helt omöjligt. Men då får människor vara lite förlåtande, känner jag. För att jag blev lite känd ganska snabbt där, så jag kan känna att jag hann aldrig liksom bygga upp en bra bas och trygghet i stå uppen. Jag skulle kanske behövt några år att stå lite på liksom, lite i skymundan, men jag fick ganska mycket uppmärksamhet med en gång, och då blev det lite bakslag av det, skulle jag vilja säga. Det förväntades väldigt mycket av mig som jag inte kunde leva upp till.
Mm. Det är svårt när man är så etablerat namn, tänker jag, som komiker liksom, och köra stand-up när man inte gjort det på länge.
Nej, precis, för jag tänker, om jag gör det, då kommer människor och då
vallfärda dit. Men det kommer de säkert, förmodligen.
Nej, men det är möjligt att de tänker att nu ska jag köra. Och då, och just med stå upp, så är det så att
Nej.
Men man måste liksom testa material. Och det kan man ju.
Big Ben.
Ja, Big Ben, verkligen. Så att man måste få lov att vara lite dålig. Och det får man inte riktigt om man är ett offentligt namn, tror jag. Då Nej. Tror jag förväntningarna är höga.
Liksom, då måste man vara bra direkt.
Ja. Så att, men absolut, jag tror att... Och så stå upp kan man ju hålla på med hur gammal man än är, så att det finns ju inget bäst före datum. Så jag kommer nog tillbaka, det tror jag.
Vem är bäst i Sverige?
Jag skulle nog säga Peter Wahlbeck, Jonathan Unge.
Wahlbeck. Helt galen.
Alltså,
han är så jävla speciell. Jag poddade med honom för drygt halvår sedan. Okay. Och det var så oförutsägbart.
Jag vet. Man bara flyger iväg. Det var grymt. Jonathan Unge tycker jag är en efterträdare som heter duga. Det är också väldigt...
Ja, vi är klara för idag. Jag fick ju inte mer tid.
Nej,
vad ska jag säga?
Men har det gått en timme?
Ja, du ska iväg halv.
Ja, det ska jag. Men alltså, att tiden har gått så snabbt.
Ja, vi har hållit på i 54 minuter.
Men gud, vad roligt det är med de här. Det här är väl, det är ju kul med såna här snabba frågor och sånt där. Gud vad, då får man liksom skärpa sig lite. Och frågor från dina följare. Superroligt.
Mm. Ja. Vad händer idag? Vad har du kvar på schemat?
Ja, nu så ska jag göra det är väl på telefonintervjuer. Och sen så ska jag ska leda Kristallen nästa vecka. Så att jag ska iväg och prova kläder. Och sen ska jag på ett hemligt möte.
Kan du berätta för mig när podden stängs av? Inte så.
Nej, du har redan lurat mig. Jag inte visste att podden var väl inte. Men ja, vad gör du själv idag?
Vad gör jag själv idag? Jag ska faktiskt bara hem. Vi är mitt uppe i en flytt. Så jag ska hem och försöka.
Till?
Vi bor ju ute i Västerort och nu ska jag tillbaka till Söderort där jag är ifrån liksom. Så jag vill ju verkligen det. Så det blir större, det blir närmare, alla syskon, bättre på alla sätt. Super nice. Så jag ska hem nu och packa lådor och mysa med min 5 månaders bebis.
Du blev en tjej.
Ja. Och det fina är att hon där kan man gosa mycket man vill.
Precis.
Hon kan inte säga åt mig ännu. Hon har ingen chans. Det är underbart.
Exakt.
Så
Men
kul att vi fick till det här igen.
Ja, verkligen. Mm. Väldigt, väldigt kul. Väldigt kul att prata med dig.
Och, tack för din tid.
Ja, tack för din.
Ja. Och köp din bok.
Ja, Skam och högmod i Sävedalen. Den är väldigt, jag måste säga det, framförallt så är den faktiskt väldigt rolig. Den är riktigt, riktigt kul.
Tack Petra Mede.
Tack snälla.
Hej då.
Hej då.